Innan vi drar igång det här avsnittet på riktigt så har vi kanske vår viktigaste information hittills.
Ja, skulle jag säga.
Det var så här att när jag i godan ro i helgen bara levde min helg, så dök det upp ett meddelande ifrån en kille som vi kallar för Kalle.
Kan vi göra?
Och han har då varit en otroligt hängiven lyssnare utav den här podcasten ända sedan den startade. Och han har dessutom då drabbats utav en elakartad hjärntumör. Han har behandlats sedan i oktober och är i stadiet att det är bara strålningsbehandling kvar. Mm. Vilket innebär att om allting går som det ska så är Kalle tillbaka om 2 månader.
Ja.
Och det vi skulle vilja göra, dels för att han är en god lyssnare, men också för att jag vet att han spelar fotboll och är rätt duktig med.
Mm. Ja, det är kul att, att man har hört att han är rätt duktig med.
Absolut. Det vi skulle vilja göra, det är att vi skulle behöva er hjälp. Vi tänkte crowdfunda ihop en liten summa för att göra honom redo för comeback. Så det vi har gjort, det är att vi har skapat en GoFundMe insamling,
ja,
som heter Kalles comeback, och vi skulle behöva er hjälp att samla ihop till detta. Vi har ju lite pengar i gräsrötterbanken, så vi slänger in lite pengar själva givetvis, och sen skulle vi behöva er hjälp för att samla ihop till, ja, ett par fotbollsskor, ett par benskydd, alltså se till att han har ett helt nytt gött kit sponsrat utav oss i gräsrötterfamiljen till hans comeback, förhoppningsvis någonstans i maj, juni.
Ja.
Om allting går som det ska.
Det får vi hoppas.
Och jag hoppas verkligen att ni är lika engagerade som oss, höll jag på att säga. Men vi hoppas verkligen att
lika
vi kan
på.
Sy ihop det. Ja, men ja, precis.
Haka på detta och liksom bidra och hjälpa honom.
Och vi är ju alltså, vi är ju tusentals i våran familj. Och det krävs inte många som donerar, bara några få tior.
Nej.
För att det ska bli en present värd namnet. Så vill ni veta mer om detta och vill ni bidra, så går ni in på Gräsrötters Instagram, det vill säga instagram.com/grasrotter, eller er Instagram-app och bara sök på Gräsrötter podcast, så kommer det finnas en länk till denna GoFundMe-insamlingen, och alla pengar går självklart helt oavkortat till den här presenten.
Yes.
Jag hoppas att ni vill vara med på detta, och till denna Kalle, alla vi som lyssnar på detta och vi som pratar hoppas givetvis att du blir frisk så fort det bara går.
Ja, ja, ja.
Men vi vet ju också att du lyssnar, så jag tror att du är lite sugen på att höra lite vanlig podcast också.
Ja.
Så välkomna till Gräsrötter podcast, rulla ingen.
Fotboll är allt vi begär. Snett inåt bakåt och hörn variant och topp och missar från Anfield till gräsrötterna.
Jag har tänkt på det flera gånger när man pratar allvar. När man, alltså, det, vi är ju ganska allvarliga,
ja,
i den
men
här.
När det väl är någonting,
ja, men när det är någonting som gäller, någonting, ja, som inte är sparka på boll.
Exakt.
Så det är svårt att skruva upp volymen igen, eller så här, skruva upp energin.
Ja, men lite så. Det är svårt att vara entusiastisk om någonting som tyvärr kanske är en tråkig händelse eller så.
Ja,
men
precis.
Man får ju bara försöka förstå att det vi säger, att vi menar allvar och att vi verkligen, ja, vill, ja,
absolut,
vill väl.
Och jag ville tillägga också att den här killen är ju mindreårig. Det är därför vi inte har bild eller fullständigt namn också.
Nej, exakt.
Så att inte, så att ni inte tror att vi fejkar någonting eller något, utan, nej, det är bara för att han är mindreårig och att jag tyckte att det blev bäst och lättast så. Men jag vet inte riktigt vart vi ska börja här. Det är ju för det första tisdag. Ja. Så vi har hunnit, det har hunnit produceras och spelas en hel del fotboll sedan vi senast talades vid. Och jag tyckte att det var en ganska god boll att plocka upp. Att vi pratade ju om, det är ganska länge sedan nu, med spelare som blir tränare.
Ja.
Ganska så snabbt och ibland kan man tycka ganska så oförtjänt.
Mm, exakt.
Och det är ju en diskussion som ju ständigt är aktuell.
Mm.
Och som jag tänkte att vi kunde plocka upp här, för jag fick en ett meddelande via TikTok där en kille som heter Edvin frågar om det kanske är Rooney som ska ta över Man United.
Ja.
För att Rooney, värt att nämna faktiskt, har ju till sin heder gjort en riktig kämpainsats med Derby den här säsongen.
Ja, verkligen. Ja, ja. Han har gjort det bra som tränare där.
För att de fick ju då, jag minns inte exakt vad det var, hur många poäng minus de hade, men de låg ju liksom på minus i poäng fram till december nästan.
Ja.
För att de har så stora ekonomiska besvär, och Rooney har ju då trots saknad utav, alltså nästan utan en trupp,
ja,
och utan några pengar, stannat kvar i Derby trots alla dessa problem och slåss just nu för att hålla dem kvar.
Ja.
Vilket ju inför, eller bara för ett tag sedan, verkade helt otänkbart. Men nu är de faktiskt bara 5 poäng ifrån Reading på 21 plats.
Ja, ja, det är bra gjort.
Och det har ju läckt ut lite små omklädningsrumssnack, och det verkar vara ett jävligt gött omklädningsrum.
Mm, för att det gör ju mycket för att kunna vända liksom skutan om det går.
Ja, men verkligen, inställningen är verkligen, de har verkligen inget att förlora. Nej. Varenda vinst är ju liksom så här
VM-finalvinst typ.
Ja, ja, men så här, så fan vad gött att vi vann det här.
Ja.
Otroligt. Och utav det lilla jag sett dem spela så är det ju faktiskt ganska så uttänkt och väloljad fotboll liksom. Mm. Det är inte bara kämpa sig till.
Nej, det är inte bara kriga sig igenom.
Nej, det är ju, det är inte klassisk championship fotboll liksom. Och det är ju väldigt kul att se, såklart. Men när det kommer till frågan om Rooney ska ta över Man United, det är ju liksom, det är där jag vill plocka upp diskussionen. För att vi har ju en Rooney som gör det rätt bra i Derby.
Mm.
Vi hade en tränare som gjorde det också rätt bra i Derby, som heter Frank Lampard.
Ja.
Och han fick ju då Chelsea-jobbet, och det var ju där vi pratade om.
Ja, exakt.
Att han fick ju Chelsea-jobbet på en bra säsong i Derby. Ja. Och ofullständigt utbildnings-CV.
Ja, ja, det var ju bara meriterna senaste säsongen liksom.
Ja, och ja, att han hette Frank Lampard.
Ja, det är ju så.
Och nu är han i ett Everton som man inte, man ska inte dra för stora växlar för snabbt, jag vet det. Nej. Men det ser inte bra ut.
Nej. ja.
Om vi bara tar matchen emot Tottenham så är det ju liksom det, precis som du sa, det räcker ju med att se highlightsen för att se hur
vedervärdigt. Det var ju det jag hann se tyvärr, men det räcker ju gott och väl för att se vilka, alltså förutom de 5 mål de gör så har de ju ett par målchanser till, och det är liksom öppna lägen, och de bara, alltså det är ju kvadraten emellanåt de kör, känns som, Everton backlinjen liksom.
Och då är det Tottenham, och precis som vi har pratat om flera gånger, så Evertons trupp, de ska inte kunna bli så utspelade.
Nej, absolut inte. De har ändå liksom ett, deras trupp är ändå, alltså håller de bra nivå. Nu är det ju till exempel målskytte har de ju haft svårt med, typ Calvert-Lewin har varit skadad mycket och sånt där. Men truppen ser man så här, Pickford, ordinarie i engelska landslaget.
Mm.
Jag tycker inte han ska vara det, men det är han.
Ja.
Sen har du lite back att välja på som har lite fördelar och nackdelar. Michael Keane, Jeremina och sånt där. Och sen Holgate, Coleman som ändå rutinerad och så. Men han, det känns som han börjar trappa ner lite. Sen har du liksom Allan och Dokoré, två riktigt bra mittfältare tycker jag.
Ja, och
nu
då
Fanny Bik har de fått in liksom.
Och Mykolenko.
Exakt. Och så de har ju spelare som skulle kunna, så ett lag som verkligen skulle kunna hålla sig, ja, med runt mitten i alla fall, och är de i riktigt bra form så kan de ligga en bra bit på över halvan. Men
nej, men jag minns ju att vi sa det i vår Premier League prediction, men minns ju inte ordagrant vad vi sa, men när vi, i vårt första avsnitt, vi pratade ju om Everton i samma andetag som West Ham och Leicester. Och, alltså, det är inte orimligt att tänka
mellan
det.
Mellan 15 och 8 typ.
Ja.
Alltså, där, ja, inte 15 kanske, men...
Men 13 och 8 kanske.
13 och 8 i alla fall. Ja. Jag kan kolla om jag hittar min prediction här och se vad... Jag satte dem på 8:e plats.
Ja, precis. Ja.
För jag hade bra känsla för dem, på dem, eller känsla för dem inför säsongen. Men det, ja.
Och med Rafa, det kändes
ja,
ju liksom...
Rafa kändes som en väldigt bra lösning, men det...
Nej, det är för mig ett mysterium. Och när man går igenom tränare efter tränare på det sättet, så blir det nästan aldrig bra heller. Men det faktum att Lampard gick från Derby till Chelsea till icke-anställd till Everton. Om jag ska förutspå, så ser jag ju inte Frank Lampard i toppfotbollen om 6 år.
Nej, håller med.
Såvida han inte liksom vänder på den här skutan och skördar något otroligt här liksom, ja. så ser det ut att bli någon form av Ole Gunnar cykel tillbaka neråt igen. Där är det liksom med Wayne Rooney till exempel, så är det liksom de allra bästa tränarna, det är ju tränare som är, de har inte en bra säsong, utan
nej.
Jag tycker nästan att de bästa tränarna har 5 rätt bra säsonger. 3,5 plus.
Det finns ju de som har på länge, så kollar man på Pep och Klopp och de här, de levererar ju nu, men de har ju lite annan rutin än vad Lampard och Rooney har gentemot tränarmässigt, så de har ju många år liksom bakom sig, men de lyckas ju ändå leverera. Sen har de kanske lite annat spelmaterial, det kan man väl åsikt om, men de lyckas få ett lag att fungera säsong efter säsong.
Ja, men jag menar, titta på hur länge Klopp var tränare innan han ens fick ett jobb värt liksom elitnamn.
Ja.
Alltså det är liksom, han tuggade på med Mainz i nästan 10 år innan han
tog över Dortmund, va?
Tog över Dortmund, precis. Thomas Tuchel höll på hur länge som helst och kom ju också ifrån Mainz.
Ja.
Ralf Rangnick höll ju på med små fjärdedivisionslag fram till, ja, jag vet inte, 90-tal liksom.
Ja, exakt.
Det är en jättelång väg till att bli tränare.
Ja, det är klart.
Jag vill vara tydlig här med att det är väldigt, det finns undantag. Det finns det. Pep Guardiola är nästan ett undantag. Mm. Men han gjorde ändå sina år i La Masia.
Mm.
Och sen upp i att han lyckades tajma att Barcelona fick fram en sån jäkla generation av spelare.
Det.
Och stod bra till ekonomiskt på den tiden. Och kunde värva in de där extra spelarna liksom, som Henry och Ronaldinho och de här typen av spelare. Men han, om man ska vara elak mot honom, så kan han vara ett undantag.
Ja.
Att han inte riktigt har gjort det där grovjobbet.
Nej, jag förstår.
Som vissa andra tränare har gjort. Mm. Men när det kommer till de här spelarna som slutat för 3-4 år sedan, jag tycker fortfarande att även om det finns undantag, så är det helt befängt.
Det är lite, vad ska man säga, jag tycker det är lite, alltså visst, nu har Xavi gjort det bra med Barca och sånt där, men det är också en sån som ganska nyss har lagt av. För sådana spelare tycker jag det, eller ja, för detta spelare och tränare nu, att de, ja, men att de, som du säger, lite går ner till en tredje och fjärde division innan de liksom, de behöver inte gå från sluta till att börja träna Chelsea eller Barca liksom.
Ja, eller en akademi liksom.
Ja, ja. Alltså, ta akademi eller ett par divisioner ner så att du liksom kommer in i det. För att det är ju samma som med fotbollsspel. Du kan ju inte gå från division 5 och sen så bara och sen så gå upp till allsvenskan. Liksom det är så stora kliv, så att det är så mycket man behöver tänka på sånt där. Jag har haft tränare som jag pratar om som säger, alltså, och du har ju förklarat det med, alltså, vara tränare, det är ju Det är helt annat just med att du måste planera träningar. Du ska få ut en spelidé som du vill ha och liksom, sen ska du liksom få ihop ett lag som fungerar och liksom, det är så mycket annat än att vara spelare och bara gå och träna 2 timmar sen så gå hem igen liksom.
Och plus där då så vill jag säga att för mig som har varit tränare vill jag ändå säga rätt så länge nu
ja.
Och jobbat igenom så många olika årskullar och åldersgrupper och kön. Det är inte mycket i mitt ledarskap och tränarskap som jag kopplar till när jag själv var spelare.
Nej.
Jag lutar mer och mer åt att tränare, det är någonting du tränar på för att bli minst lika mycket som att bli spelare.
Ja, det är klart.
För det är verkligen en helt annan grej. Och jag, liksom, utav allting jag har lärt mig på fotbollsplan som spelare, det är fruktansvärt lite som jag liksom,
som du har nytta av som tränare.
Exakt, som jag har så här, men fan vad bra att jag spelade. Att jag spelade fem eller fyra säsonger seniorfotboll innan jag verkligen gav mig i färd med att bli tränare. Ja. Jag har aldrig känt den känslan.
Nej, jag förstår det.
Och då tycker jag att det enda då som liksom en elitspelare på den allra, allra högsta nivån, som Frank Lampard, som ju har vunnit allt utom en internationell titel.
Ja.
Så det skulle vara ett lugn inför jätteviktiga matcher och en vana att vara under press.
Ja.
Det är typ det jag kan tänka mig. För att framförallt när du ska in och coacha ett elitlag, så du kommer inte dit. Det är som Mourinho har sagt flera gånger, att när du kommer till ett elitlag, du kommer inte dit för att lära dem att ta emot bollen.
Nej, det kan ju. Det är ju därför de är elitspelare, för de kan allt just det fotbollstekniska kan de ju redan. Det är ju,
precis.
Det är ju lära dem hur de ska röra sig och hur de ska använda huvudet, både liksom, alltså röra huvudet men också i huvudet.
Ja, och
det psykologiska och liksom tanke, alltså läsa spel och liksom.
Ja, men så här, spelarna kommer ju till tränaren med sin verktygslåda och sen bestämmer tränaren vilken hammare du ska använda. Ja. Och när,
om du ska ha hammare eller om du ska ha såg eller vad du ska använda.
Precis. Ja. Och därför så vill jag tycker inte att jag var tillräckligt tydlig med detta, men jag är verkligen jätteanti att tränare eller tidigare spelare
liksom.
Får tränarjobb av så fruktansvärt hög kvalitet. Mm. För nu när man börjar sätta sig in i tränarverksamheten även utanför sin egen klubb, man börjar se på vad det är för tränare som är runt omkring. Det räcker ju med att bara titta i Sverige. Det finns så jäkla många som är så fruktansvärt duktiga som aldrig har rört ett seniorlag av hög nivå.
Nej.
Och jag tänker på det nästan varje gång det sparkas en tränare i Premier League eller La Liga, så tycker jag fortfarande att det är för få som promoterar eller lyfter upp tränarna ifrån antingen ASS-tränaren, att han får ta det, eller att U21-huvudtränaren får pröva.
Man plockar underifrån eller bakifrån eller vad man nu ska kalla det.
Men titta på dem som
klubben, liksom.
Ja, men precis. Men, eller liksom, eller en U21-tränare från en annan klubb, det spelar ingen roll. Min poäng är vilka är det som har kommit upp då som har varit tidigare U21-tränare? Ja, men det är ju Pep Guardiola.
Ja.
Gamla U21-tränaren, sparkad tränare eller ny tränare för säsongen, man väljer mellan två, en etablerad och en U21-tränare, så plockar man U21-tränaren och smack så har man helt plötsligt världsfotbollens nya filosof.
Ja.
Nagelsmann, precis samma sak, upp genom alla led, han gick igenom alla led liksom. Och jag tycker att det är så många pilar som pekar åt att det är ju tränare som har varit tränare länge och som har samlat på sig erfarenhet utav att vara tränare.
Ja, det är ju samma, alltså det är det jag menar med just att gå från division 5 till allsvenskan. Mycket handlar om rutin och veta hur du ska hantera ett lag. Jag menar, visst, jag har spelat seniorfotboll ett par säsonger nu och sånt där, både division 5 och division 3 och division 2. Men det gör ju inte att jag skulle inte idag kunna ens gå in och ta ett pojka 10 år och liksom göra det super. För att jag har inte liksom rutinen, utan man måste verkligen börja lågt. Alltså börja från yngre led i alla fall och liksom skaffa sig rutin som tränare innan du kan gå och ta liksom seniorlag och topplag liksom.
För jag tittade ju på träningsupplägg senast igår som jag hade när jag var 20. Ja. Och det är bara ja, typ 3 år sedan. Och jag är så här, fy, vad fan höll jag på med? Vad vill jag få ut av det här?
Ja.
Och det har ingenting att göra med att liksom något annat.
Det handlar inte om att du var en dålig tränare. Det var bara att du kanske inte hade samma rutin och erfarenhet. Mm. Utan det är ju det man utvecklar sig hela tiden. Alltså hur man ska tänka och hur man ska lägga upp saker och ting.
Ja, verkligen. Och det är... anledningen till att jag tog upp detta är ju att det nästan alltid när det sparkas en tränare så skriks det ut ett namn som bara är ett namn. Alltså, ja. Så, alltså om du fattar vad jag menar.
Ja, jag fattar.
Och just det
är ingen tanke riktigt bakom på det sättet hur den tränaren vill ha det eller hur, liksom, hur han fungerar.
Exakt. Så jag ville bara ta upp det där för att jag, det är ju väldigt ofta också som de får som öppet kritiserar oss, de säger att vi har för få statements. Ja. Här har ni ett.
Ja, ja. Det är klart det finns ju undantag med alltså du sa Lampard till exempel, Gerard har gjort det bra med Aston Villa och sånt.
Absolut.
Där.
Absolut.
Men han är ju ingen topptränare bara för det, utan han kommer ju behöva rätt många år till på nacken innan han skulle kunna räknas, alltså om han fortsätter leverera.
Och ibland så passar ju bara handen i handsken.
Ja, ja.
Så kan det också vara. Ja. Att Gerard kommer in i en grupp där de har väldigt mycket på plats, men det de behövde var kanske någon med just de ledaregenskaperna, ja, som Gerard har. Det är ju sånt man inte kan veta.
Nej.
Nu ser ju Aston Villas spel ganska mycket bättre uttänkt ut än innan. Liksom innan. Men det är också värt att nämna om Gerard att han gjorde också sina år.
Ja.
Liverpools akademi och sen vidare till Rangers i Skottland, och det är också en mildare väg och förmodligen hälsosammare väg att ta än vad Lampard gjorde. Ett år i Derby och sen kött upp till Chelsea.
Ja. Det är med krav från en klubb också vad du ska vinna och sånt där. Det är ju också väldigt stort steg.
Alltså,
som du säger, gå från Derby till Chelsea som man vill ska vinna liga, man vill att de ska vinna Champions League och liksom som har titlar det bara går. Det är ju lite annat än att ha Derby Championship.
Verkligen. Och har du inte rutinerna för ett grundspel i en toppklubb, för det är ju där det verkligen börjar tycker jag. Jag tycker att de tränarna som är allra bäst, det är de som har ett grundspel som är så stabilt det bara går.
Mm.
Titta på de lagen som är allra, allra bäst. City, Liverpool, Chelsea, Bayern München, undantaget är PSG tycker jag.
Ja.
Real Madrid har också ett fantastiskt fint grundspel, framförallt på grund av deras centrala fält. Och det är där jag landar. Det går att få ut en topprestation av ett lag i den enskilda matchen. Det kan vem som helst göra. Det kan räcka med att någon skriker rätt sak i omklädningsrummet så går man ut och bara vägrar
förlora. Liksom.
Förlora. Mm. Men att få det över tid, det är fruktansvärt svårt.
Oh ja.
Och när prestationen inte ens kräver rätt inställning, då är man en bra tränare, tycker jag. Men som sagt, det var bara ett spår jag ville trilla in på. Ska vi ta någon mer fråga innan vi trillar in i
PL?
I PL och CL också för den delen kan ju vara lite relevant i alla fall. Nu har de ju sett tisdagsmatchen, men vi tar en till fråga. Här har vi ett riktigt bra. Alltså den här är riktigt rolig. Så här får du tänka, för jag har inte heller hunnit tänka på denna. Elmer skriver så här. En fråga till er podd. Om ni fick ändra ett moment / händelse i fotbollshistorien, till exempel att Gerard aldrig halkade eller att Neymar inte gick till PSG, vad hade ni ändrat?
Okej. Okay. Oj, det här måste man tänka. Ska man tänka vad som hade varit bra för mig eller bra för fotbollen?
Jag tänker så här. Ett moment för fotbollen och ett för
personligt. Okej. Okay. Ja, då... 20 years later.
Ja.
Men alltså, jag måste fundera lite här vad man har velat ändra. Okej, jag försöker ta något för fotbollen då. Jag hade velat, en sak jag tänkt på är att jag ändrar att det är när Tjeck får sin huvudskada.
Oh, den är riktigt bra.
För den, ja. Det är ju, alltså det är, visst han är ju svinbra efter, men det är så tråkigt att han kommer behöva vara med i resten av livet, just den smällen och sånt där.
Mm.
Den hade man ju hoppas att den inte...
Du som har lite målvaktskoll, och ja. Vi, alltså, vi är ju så pass gamla, höll jag på att säga, men att vi hann ju se största delen av hans karriär.
Ja.
Tror du att han hade liksom... För han är ju idag en av PLs bästa målvakter genom tiderna, om inte den bästa.
Ja, men bland de bästa.
Det är väl han eller Schmeichel folk skriker om mest, tror jag.
Ja.
Skulle du hålla... Tror du att han hade kunnat bli liksom en Messi eller Ronaldo karatig målvakt utan den?
Åh, svårt att säga.
Men för jag
tycker, alltså som sagt, som jag sa nyss, det är ju, jag tycker att han är, alltså även efter skadan och sånt där, så känns det som att han var ju toppmålvakt hela tiden ändå, så jag tror inte att skadan påverkade fotbollsmässigt så mycket negativt för honom, tror inte jag. Men det är just bara just att vara med om en sån skada hade varit skönt om han slapp, om man säger så, för att den är inte rolig. Man bara tänker själv som målvakt, om man har varit med och fått ett sån smäll i huvudet, det är ju liksom, det sätter ju sig resten av livet.
Men jag minns att jag fick när jag skadade, det är en smäll som jag har fått, en skada som jag har fått som orsakades utav en ful tackling med liksom inställningen att skada.
Ja.
Och den fick jag när jag var 17, tror jag. Och då spelade vi någon så här försäsongsmatch mot Skillingar. Eller nej, det var innan serien drog igång efter sommaruppehållet, så hade vi en träningsmatch med vårat J18.
Okay.
Så var jag med och spelade där. Och så hade jag gjort bort en kille 2-3 gånger, och sen kom han med en sån jävla satsning. Ja, alltså med dobbarna mot knät liksom.
Oh,
alltså sån som man kände.
Som Laporte fick.
Ja, men det, ja,
fast värre då,
ja, men träffade värre, för att... Ja. Jag minns när, alltså den liksom millisekunden innan han träffar, så vet jag, så kände jag, då fick jag en sån här, jag har aldrig fått en sån nära döden upplevelse, men nej, när folk berättar om så här life flashes before your eyes,
ja.
De typen, jag minns att jag fick en sån, kände som att jag reste ragg i hela kroppen,
ja,
kände
mig
som
en rysning av
det. Ja, och bara kände bara det. Nu smäller det.
Ja.
Fan, det här är
nu. Ja, det jobbar ju, jag har ju också varit med om en sån smäll, men just om man krockar med någon som målvakt till exempel, har du varit med typ. Alltså att precis när man vrider huvudet bara ser man någon kommer full fart och den är en meter ifrån.
Mm.
Det är då man bara, oh shit. Alltså då är det ju verkligen, nu går något sönder liksom.
Det som var jobbigt för mig med det var, för rehaben gick alltså bättre än väntat.
Ja.
Och det blev inget korsband, utan det var bara ett ledband som hade sträckts ut ordentligt.
Mm.
Så det var igen, alltså, och ett ledband är ju egentligen bara att hålla knät i rörelse och vänta på att det liksom
läka ihop.
Så det är ju inte så mycket rehab heller, men det gick väldigt fort och gick väldigt bra. Men det tog ett år innan jag blev kvitt den här omedvetna rädslan.
Ja, jag förstår. Det hade sett sig psykiskt också.
Mm.
Ja.
För att nästan varje gång det kom typ ett motlägg på en träning. Alltså mitt knä var ju fine och förmodligen starkare än förra gången, för jag hade ju tränat det som fan.
Ja.
Men varenda gång det kom ett motlägg, så jag minns att det var något motlägg mot en junis i A-laget.
Mm.
Och jag ska till motlägg och helt plötsligt bara stanna hela kroppen.
Ja.
Och han vinner den.
Det sätter sig ju sådana grejer. Det är liksom,
och det är det som förvånar mig med Tjeck. För det var ju nästan tvärtom. Jag ser honom som en modig målvakt.
Han var väldigt modig, tycker jag.
Och en kung i luftrummet.
Ja,
det
var inte så man märkte av att oj, han har en huvudskada. Han är lite försiktig i duellerna. Utan han spelade ju på. Det jag minns är ju att han bara körde på utan att det syntes att han tänkte på det. Liksom.
Ja. Det är en otrolig mental styrka.
Ja. Skadan sätter sig så mycket psykiskt. Så att det,
ja.
Ja.
Men,
har du någon fotbollsmässig? För det tänker jag en personlig.
Mm.
Som du önskar hade...
Menar du att den du sa var personlig?
Den jag sa är mer fotbollsmässigt. Ah, okay, okay. Mm. Jag önskar för han skulle just att han...
Jag har en fotbollsmässig då.
Mm. Och jag har en personlig sen, vet jag.
Ja.
Får man ta... Om det inte bara är ett moment, får man ta liksom en match eller någonting sånt där? Alltså,
ja, absolut.
Okay. Ja, men då har jag en.
Men för mitt är inte varken en match eller ett moment.
Nej.
Utan Jag önskar att Roman Abramovich aldrig öppnade dörren för miljardärer att köpa fotbollslag.
Ja.
Jag önskar att Roman Abramovich inte hade köpt Chelsea 2002 eller 3.
Av anledningen att inte miljardärer bara ska komma och köpa.
Av anledningen att pengar i fotboll, alltså jag vill mena, nu blir det jättepolitiskt här och jag ska försöka hålla det kort, men jag tror så här, pengar i fotboll, det hade kommit ändå.
Det hade det gjort.
För att alltså Premier League var ju liksom startpunkten för det kommersiella som fotbollen är idag, och det kan man diskutera, det finns felaktigheter i det också, men det som det gav, det var ju att kvaliteten på fotboll och utbredningen av fotboll blev bättre och bättre och bättre. Det blev dyrare och dyrare att kolla på matcher. Alla de här grejerna som gör att, alltså, även utan miljardärerna, så tror jag att fotbollen hade varit ganska nära vart den är idag ändå.
Det hade utvecklats ganska snabbt framåt ändå, men inte på samma speed som det gör nu.
Nej, men nu känns det som att fotbollen går stadigt, stadigt uppåt, och sen så kommer ett miljardärköp och så gör fotbollen ett hack upp och sen fortsätter i samma stadie, och sen kommer en till miljardär och ett litet hack i ett halvår. Jag vill ju mena att fotbollen hade inte varit så annorlunda sett till kvalitet och sett till exponering och så här. Jag tycker inte att miljardärerna har gjort så mycket för fotbollens utveckling.
Nej, inte fotbollens utveckling. De har bara bidrat med att de bästa klubbarna i världen har liksom såna topplag just med hur dyra de är. Liksom att de varje på varje position så är varje spelare värd typ en miljard. Liksom.
Precis, och det har ju visat sig gång på gång. Alltså ända ifrån det att Real Madrid bestämde sig för att värva alla storstjärnor i världen 2004. Att det är inte pengar som vinner alltid. Utan City gjorde det ju liksom, det var ju katastrof fram till Mancini i stort sett.
Ja.
Och sen så Guardiola, visst han har pengar, men framförallt så har han metodik och han värvar smart. Tittar man på värvningarna han har gjort, så här, han har lagt så här och så här mycket pengar. Ja, men titta vart ifrån han har värvat då. Ja. Han har inte värvat ifrån Barca, han har inte värvat ifrån Real Madrid, han har inte värvat ifrån Bayern München. Nej, det har han inte heller. Alltså det är inte från stor klubbarna, utan han plockar liksom.
Ja, men Ruben Dias och Ederson är ju Benfica.
Ja.
Laporte var Bilbao.
Mm.
Bernardo Silva var Monaco.
Precis. Mahrez, Leicester.
Mahrez var från Leicester. Det, är liksom,
det krävs.
Bruyne var ju Chelsea då, men det var inte han som plockade honom. Och han var ju tidigare.
Och förutom det att liksom, för det miljardärerna har gjort, det är ju att alla fotbollsspelare kostar mer idag.
Det är ju det. Man och kunde ju bara dra ner priset, så tror jag alla hade haft ganska liknande ändå.
Hade Pep varit i en annan klubb i en värld där det inte fanns miljardärer, så hade han gjort exakt samma värvningar.
Och fått typ samma resultat förmodligen.
Förmodligen. Mm. Så det är därför den fotbollsmässiga. Jag önskar att nu tappar du namnet, Abramovich aldrig köpte Chelsea. För det hade förmodligen kommit in en miljardär några år senare ändå.
Ja.
Men just det är min
behövs
liksom,
inte miljardärer för att fotbollen ska utvecklas.
Nej, alltså folk tittar ju ändå. Det är världens överlägset största sport. Det är, fotbollen är större än själva staden i vissa länder liksom, där fotbollslaget spelar. Och då tycker jag inte att det behövs miljardärer till det. Nej. Så det är min fotbollsmässiga.
Yes.
Den personliga.
Ja, min personliga är ju att, att inte Chelsea hade vunnit CF-finalen utan City hade gjort det.
CL-final,
ja. När de möttes.
För att, det var,
för att City var bättre. Alltså det är ju
för att det var en sån tyngd också. För
det
att
var tyngd. Alltså det är ju den bästa chansen på att vinna CL City har haft. Och jag tycker City är värda att vinna CL.
Mm. Det kan man ju faktiskt slänga fram. Nu när du säger det, det har jag inte tänkt på så mycket. Men just att
det är liksom där, det är liksom när City vunnit CL, då känner jag att då har de verkligen lyckats.
Och då kan Pep lämna också.
Ja, men typ så. Du är liksom, då är det verkligen hatten av. Och liksom, tack, du har gjort ditt jobb. Nu har vi fått det.
Blickar vi framåt.
Ja.
Ja, men och det man också kan säga om den finalen, det är att Chelsea kom ju verkligen från ingenstans.
Ja.
Det fanns ju inte på kartan när Tuchel tog över att de skulle in till en CL-final.
Nej.
Utan det var ju bara att det blev så.
De hade grymt försvar. Det var ju det som gjorde att de löste det.
Och det jag kan hålla med dig på sätt och vis där. Åtminstone så förstår jag det ur ett City-perspektiv, men det finns också ett argument för City, alltså även när det kommer till den neutrala tittaren, att City hade gjort allt rätt och jobbat metodiskt fram till den finalen, och Tuchel kom in och bara märkte att självklart fokuserar man ju på Champions League, det är inte det jag menar. Men det var ju mycket mer slumpartat att man hamnade i en CL-final för Chelseas del.
Ja, City var det verkligen planerat. Alltså det var ju liksom målet egentligen. Det var ju nästan större än PL, tror jag, att liksom vinna CL, just för att de, ja.
För det tycker jag man får känslan av. Du har sett de här bilderna, du vet, ifrån Chelseas bänk i CL-finalen. Du vet när de räknar ner.
Ja.
Och sen springer alla ut på plan.
Ja, jag tror det.
Jag tycker att det känns... Jag får känslan av... Har du sett Miracle on Ice? Den Disney-filmen med amerikanska laget.
Nej, jag har inte sett den.
Ja, men oavsett, det var ju ett gäng college-ungdomar som inte skulle vinna och som bara vann. Och det är verkligen känslan på Citys bänk är så här, vad i helvete har vi gjort?
Ja.
Vi vann.
Ja, Chelsea.
Förlåt. Chelsea. Och de är så här, herregud, vi vann. Alltså, typ den känslan.
Medan vi spelade CL-final.
Medan om City hade vunnit så hade det ju varit yes!
Det hade varit en lättnad på ett annat sätt.
Ja, men alltså lättnad blandad med eufori. Ja, men lite så. City hade varit lättnad och eufori.
Ja, exakt.
Och Chelsea är chock och eufori. Ja. Liksom. Så jag kan hålla med dig där.
Ja. Vad har du då fotbollsmässigt?
Ja, men då ska jag också titta åt United-hållet då.
Kan du göra?
Och då önskar jag att vi inte hade sparkat David Moyes.
Okej.
För att jag tycker att det var det som satte igång karusellen som idag är Manchester United.
Ja, jag förstår du menar det här med tränarbyten och det är liksom... Det känns så osäkert hela tiden, tycker jag, med United.
Det satte tonen för... för den förvirringen.
Ja.
För United går in med förmodligen på pappret målsättningen för tränaren. Vinn ligan, vinn ligacupen, vinn CL.
Ja.
Här har du pengar. Splasha dem på vad du vill. Förresten, Ed Woodward här vill att du köper den här spelaren. Jaha, men han behöver inte jag. Jo, men det är han från Donny van de Beek där. Plocka honom där.
Och han är duktig.
Ole Gunnar, den femte tränaren på 6 år, säger bara aha. Och ja. Typ. Men jag tycker att det satte igång karusellen och mentaliteten hos Man United som sen skulle etablera sig efter att Sir Alex lämnade. Den kulturen etsade sig fast med sparkningen av David Moyes. Det är jag helt säker på.
Okay.
Så det är de två jag hade liksom lagt fram.
Ja.
Som händelser jag hade ångrat. Men att precis som Elmer skrev, Gerard, jag har inget emot att han halkade.
Nej, jag är helt alltså, i och med att jag varken Chelsea eller Liverpool, så skiter jag det, som sagt. Nej, men det.
Gött. Ska vi röra oss in lite Premier League fotboll då?
Det gör vi.
Gött, rulla ingen. Där vi rörde oss in i en lördag där jag nog slog världsrekord.
Jaha.
Tror jag.
Vad kul.
För förutom Leicester Leeds som jag inte tittade på.
Nej, det ska du vara glad för. Jag hade på det, jag var på gymmet då under tiden. Och jag lyssnade sista, eller hade på det lite samtidigt, för jag ville bara se lite hur sista kvarten, och jag hörde att det var ingen bra match.
Nej.
Särskilt inte av Leicester. De hade bara flytat, de vann sen, vad jag fick höra.
Det blir ju ofta så också med nya tränare, precis, alltså framförallt när de kommer in så snabbt och så plötsligt så är det väl
nog... Leeds var tydligen bättre, men Leicester lyckas göra ett mål och så klarar man att hålla undan liksom.
Ja, och med det ska man ju faktiskt säga att nu börjar ju faktiskt Leeds likna startuppställningen igen.
Ja, Bamford var ju på bänken.
Ja,
Det är kul att han äntligen är tillbaka. Jag har saknat honom faktiskt.
Ja, faktiskt. Det är ju en väldigt sevärd forward.
Oh, ja.
Och har ju en story som är helt otrolig. Han har varit i varenda engelska lag typ, utan att lyckas. Och sen helt nu äntligen så får han stråla sig i bada i stjärnglansen. Men dessutom då, alltså backlinjen nu, förutom att Eiling fortfarande vikarierar som mittback, så är det liksom Firpo, Stroik, Eiling, Dallas, Melier, mål, Klich och Koch.
Klich och Koch.
Det är deras piff och puff.
På mitten.
Harrison, Moreno, Rafinha, James. Det börjar likna startuppställningen igen.
Ja, men det gör det.
Och jag vill också vara tydlig där med att jag menade inte för avsnittet att det var rätt att sparka Mark Bielsa.
Nej, det tror du jag var tydligt, men det kanske folk har missat.
Ja, men
jag var tydligt från dig.
Ja, men det är en som jag känner. Sa det, jag lyssnade på senaste avsnittet och så här, men vadå, tycker du inte det är konstigt att de sparkar Bielsa? Bara, jo, men nu vi var ju mer, nu har det ju hänt och ersättande redan här.
Ja,
det var väl inställningen, men absolut. Det så menade jag i alla fall.
Ja.
Men sen så han gör ju då med två skärmar och med ett snabbt, med snabbt finger. Jag hann ju alltså samtidigt titta på Burnley-Chelsea, Wolves Crystal Palace, Norwich-Brentford, Newcastle-Brighton.
Och
så hann jag titta lite på Villa Southampton, men det sprang iväg där så jäkla fort, så då kände jag att men då skiter jag i det.
Ja.
Så jag hann se lite av första halvlek, men då stod det 2-0 och Southampton hade verkligen ingenting med matchen att göra.
Nej.
Utav det jag hann se.
Det är synd, eller synd vet inte vad jag ska säga, men det känns så konstigt för Southampton har ju varit nästan, som jag sa förra veckan, det är nästan formstarkaste laget.
Jag trodde det skulle bli förverkerier kring Villa Southampton.
Ja, det trodde jag med, men jag bara såg hur det bara plinga. Jag bara, vad händer? Det nu så bara,
ur ett fantasyperspektiv för mig så blev det ju faktiskt väldigt jävligt bra.
Samma här.
men
jag hade fel kapten.
Ah,
jag hade Coutinho som vice tyvärr.
Det hade jag med.
Mm, jag hade Salah som kapten bara för att jag tänkte men det är säkert kort West Ham med så där bakåt, men nej, han gjorde inte mycket.
Nej.
Men jag hade cash.
Oh, den
på. Ja, den var goa. En ass också, plus nolla.
Mer om det senare, annars kommer vi fastna för alltid.
Ja.
Men Burnley-Chelsea var ju en match jag också tänkte att det här är en vattendelare för Chelsea.
Ja.
För plockar de inte poäng här, då är det kört.
Ja.
Då, eller tar de inte 3 poäng, ska jag säga. Då är det kört. Men det Chelsea gör, de går ju ut då, alltså att det inte står 4-0 innan det första målet.
Mm.
Alltså jävlar vad bra Chelsea är i den här matchen. Det är något så fruktansvärt.
Men Burnley har ju varit bra det sista, det jag har sett.
Ja, absolut.
När jag såg målen, så till exempel James, när han skottfintar ner 2 gånger, men det är verkligen 7 Burnley-spelare som tittar på honom.
Mm.
Och så går den igen. Alltså det kändes inte samma stabila som Burnley brukar vara bakåt.
Men absolut, för Burnley är ingen bra match, men det som blev väldigt tydligt, det är ju hur viktiga deras vingbackar är.
Oh ja, de är superviktiga.
För alltså Reece James, om jag ska vara ärlig, han gör rätt mycket tekniska missar och han gör rätt mycket snedsteg och fel, och även defensivt så är det...
Ja, men det är inte han starka defensivt.
Men just i denna matchen så det är inte tekniskt klockrent, men precis som jag har pratat om, precis på samma sätt som med forwards, intentionerna, de utförda uppgifterna, de är så mycket viktigare än om man missar en passning.
Oh ja.
Och det visar han ju, och till slut så får han ju briljera och göra ett mål och dessutom en assist, va?
Ja,
det
gjorde han.
Och det är, som sagt, det är intentionen som är där. Han är ju som ett godståg där fram och tillbaka. Och det som händer kring nästan alla mål, det är ju att han har fyllt på. Oavsett om han har fått bollen eller inte, så har han dragit åt sig någon form av uppmärksamhet. Och det är ju där, när de spelar med Marcos Alonso och Azpilicueta, som de har gjort ett par gånger på varsin wingback. Alonso springer när han känner för det.
Mm.
Och han har en jättefin inläggsfot såklart, och har ju, är ju lite lömsk, för han gör ju en hel del mål på att han fyller på bortre.
Ja, ja. Han är ju väldigt smart.
Så han,
jag.
Han är nyttig på sätt och vis. Mm. Men när det kommer till det generella spelet, så när man har jag ska säga att Saul med spelade ju i någon form av wingbacksroll, men han var lite mer centrerad och Pulisic låg längre ut. Mm. Så det kändes som att de gjorde som så att James uppfyllde bredd på höger sida och Mount fick spela i någon form av 10-roll. Och på andra sidan då så blev Saul lite mer indragen tillsammans med mittfältet och Pulisic mer den som uppfyllde bredd.
Okay.
Så det var liksom som spegelvända sidor. Men summa kardemumma så gör ju Chelsea en otroligt bra match. Det är deras bästa match jag har sett på länge.
De är ju fruktansvärt bra, det är ju bara så. Och nu, som sagt, nu är James tillbaka. Det bidrar ju mycket till wingbacks. För jag menar, de har både Chilwell och James, så är de ju hur bra som helst. Men nu är James Chilwell borta länge. Så att...
Absolut. Och
Havertz får göra lite mål, men jag tycker han har varit, han var bra, men han har inte gjort så mycket mål till exempel. Men nu känns det som att han både bidrar i spelet men också gör mål.
Och det är det som, om vi plockar upp bollen där igen, så är det ju det som vi nämnde, som vi har nämnt flera gånger, det här att amen, moderna forwards, eller forwards som spelar så som Havertz, Firmino, Jota, Foden, Sterling, de som har spelat forwards i de som ligger topp tre nu, så målen är en bonus.
Ja, det är det. Det är en bidragande i spelet.
Precis. Och som sagt, fantastisk match utav Chelsea. Och men som sagt, lite besviken på Burnley, måste jag säga att jag.
Ja, jag, som sagt, jag hade min sambo fyllde i söndag, så att jag ägnade hela lördagen och större delar av söndagen med att fira och vara med henne och passa på, i och med att jag skulle kolla Manchester Derby sen på söndagen. Så att jag valde att
kompensera
inte,
ihop lite.
Jag kompenserade till. Lite så att hon inte skulle känna att jag glömt bort henne helt. Så att jag har tyvärr bara kunnat kolla highlights från alla lördagsmatcher. Och det lilla han ser på Leicester Leeds då, men...
Och Maria slapp Oleris den här helgen, så hon var ju glad som en spelman den här när jag ska... men
slapp sitta och kolla 0-0-matchen. Förra helgen, ja.
Hur som haver. Sen hade vi Wolves Crystal Palace, och det var ju...
Det chockade mig, det resultatet faktiskt.
Absolut. Där... Alltså, nu får du hjälpa mig här.
Ja.
Mateta? Varför nämns inte han i fantasyperspektiv?
Rolig fakta. Jag har han som tredje reserv i fantasy.
Ja, du har det.
Jag har haft han i 3 eller 4 veckor och jag har bänkat han varenda gång bara för att, ja, men jag bara märkte att Crystal Palace är bra. Det känns som att han går före Eduardo, Benteke och dem nu, så jag bara haft han och han är billig. Sen bara, men jag har andra spelare som jag vill starta före. Så jag har gjort mål 2 matcher i rad. Jag har haft dem på bänken båda matcherna. Det är rätt frustrerande. Men så att vi kan nämna det nu då, så behöver vi inte ha det fancy. Men han är någon som man ska hålla ögonen på i alla fall. Så jag har honom, men jag har inte startat han i den här matchen, så att jag har inte fått ut den poängen. För han gjorde ju mål och fick 3 bonus till och med. Så att,
ja, precis.
Ja.
Och jag ser heller inte många som är i toppen som har honom i laget överhuvudtaget.
Nej. Men det är ganska låg procent på honom. Det är nu han har gjort mål i, vad är det, de 2 senaste eller något sånt där. Så att han, och han är ju billig, så du kan ju ha han som andra eller tredje val som forward. Men det är, han är ett bra val av de billiga.
Och sen är det ju en av de roligaste straffsituationerna den här säsongen.
Jag hörde bara om det, jag har inte hunnit se den. Jag kollade under tiden du köpte.
Jag minns inte ens vem det är nu som sparkar ner honom, om det är Killman.
Jo, det är Killman. Ja. Jo, den har jag nog sett. Ja. Den känns bekant.
Ja, det är, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det, om du tänker dig en solklar straff och så lite mer solklar.
Okay.
Alltså, han kommer så otajmat in. Han kommer snett ifrån. Crystal Palace anfallare på väg igenom. Jag minns inte vem
Zaha,
det var.
Tror jag det är.
Ja, det är Cannavat Zaha. Det är han eller Olise. De ser väldigt lika ut på håll.
Ja, det gör de.
Med långa håret. Och...
Men Zaha lite annat tofs liksom. Men,
ja, jag fattar vad du menar. Men hur som helst... det är någon på väg igenom i alla fall. Och han kommer snett ifrån och ska ju egentligen, är han tajmad in på den så kommer han in framför forwarden och sparkar bort bollen.
Ja, jag såg nu. Ja, han är ganska, han är inte överdrivet sen, men han är ju sen. Alltså.
Men den är ju så jävla tydlig med. För att han sparkar ju ner honom.
Ja.
Och inser liksom så fort sparken har skett att fan.
Ja, han bara sätter ut benet framför honom.
Han bara vänder sig om.
Det är slopp tror jag han fäller.
Men ja, det... slopp kan det ha varit. Ja. Men det är... Åh, det var så jag såg det live. Jag slog precis över när det hände.
Ja.
Och bara såg den. Och bara... alltså, man ser också direkt att han är så här... Det finns inte en chans i helvete att jag kan snacka med ur det här.
Nej, det är inte ens var det hjälper
mig
nu.
Jag är liksom fucked. Det var... Väldigt underhållande att se.
Jag tänkte på det och nu jag hoppar till fantasy hela tiden. Känner
nej, men kör på.
Det är ju för att man tänker på det. Jag bara vet att det var väldigt många, jag följer olika sidor både på Instagram och annat så här, som ger tips och idéer vilka man ska ha och hålla koll på och sånt där.
Mm.
Och då var det någon som hade skrivit i någon sån Instagram, men vad tror du om Kilmen nu, för att Wolves är ju bra bakåt, de har bra matcher, de hade double game week nu. Och man märker att han startar i trebackslinjen och sånt där, och han är den billigaste, han kostar typ 4,6 och så. Och de bara, men han är nog ett bra alternativ. Han har svarat då den här, de som har lite koll, och sen var det även någon medstans de hade sagt att de hade tipsat om honom. Så jag bara tänkte det när han har gjort en fällning, jag bara shit vad bra val. Och så får 2-0 i röven hemma och så men jättebra scoutat. Men ja, det var väldigt kul. Jag minns att jag tänkte på när det väl hände.
Ja, och ska man vara uppriktig så 2-0 speglar inte riktigt resultatet. Alltså, Wolves har en tung period i stort sett mellan de två målen.
Ja, en bit in i första där.
Ja, och sen är det alltså, det slår på tempot väldigt tidigt. För att det måste man ju säga, det är ju det som gör att jag tror att Wolves inte kommer ha att göra med toppen eller någon riktig diskussion.
De har inte jättebra tempo i sitt spel, va?
När det ska till att de ska bjuda upp till dans, och när de har någonting att spela för, så spelar de lite för rakt för att de ska kunna spela sitt grundspel och skruva upp det till ett högt tempo.
Ja.
För då blir det för rakt. Om det redan finns ett uppställt försvarslinje framför det, så går det inte riktigt att spela så rakt, för att då blir det på för hög risk och då blir det för mycket bolltapp.
Mm.
Och då blir det Hawaii utav det ändå, fast negativt på Wolves sida. Och då har de lite problem, för att det är ju Neves och Moutinho är ju motorer som absolut kan skruva upp ett passningstempo, men framförallt i denna matchen när de ställer upp med Neto, Wang och Podence, så är det antingen så vill ju alla tre djupet, eller så fastnar den på en av yttrarna och så ska de dribbla två gubbar och så sänker man passningstempot. Och så har man inte riktigt kraften ifrån vingbackarna heller, som ju inte heller är ordinarie.
Hover
och Marsall och det hjälpte inte heller till, och där återkommer vi också till hur viktigt det är med vingbackarna.
Liksom.
Nej, precis. Och då stagnerar det ganska snabbt, och till slut så vinner ju Crystal Palace ganska komfortabelt utan att glänsa egentligen. De har ett par fina eller egentligen en fin period mellan typ efter en kvart fram till slut av första.
Ja.
Så de är rätt bra. Och har ju jättefina kombinationer. Det är väldigt många mål de gör som är väldigt fina kombinationsspel.
De är ju alltså skickliga spelare i startelvan. Alltså, jag menar, Jeffrey Schlupp kan ju spela på typ alla positioner. Och så har man
han Lysé fortsätter jag förvåna.
Och sen så Mateta är väl ändå hyfsat. Liksom och sådär. Så att de har ju ett gäng som kan...
Framförallt Gallagher och Olise gör väldigt mycket fint
Gallagher
ihop.
Gallagher höll jag på att glömma.
Gallagher är livsviktig i Crystal Palace. Alltså, jäklar vad bra han är. Det är väldigt mycket rörelse på dem, och de är faktiskt, nu vet jag inte deras statistik mot mittenlagen.
Nej.
Men varenda gång jag har sett dem mot ett lag där de är jämbördiga, så är det väldigt fina kombinationer, och det är, de har verkligen förmågan att driva tempot i en match på ett sätt som jag inte trodde med Patrik Vieira liksom. Jag hade ingen uppfattning utav honom som tränare.
Nej, inte jag heller.
Annat än att jag trodde att han skulle vara en ganska så stark ledargestalt såklart. Men han har verkligen fått det offensiva spelet sista tredjedel att ticka. Det är inte alltid att det blir jättemycket mål, för man har ingen världsklass striker direkt.
Nej,
men
man har ju tre som är typ jämna. Alltså, ja, du har verkligen. Både... Alltså, jag är inte jättefan av Benteke egentligen, men de värvar ju ändå in... nu tappar det här. Men de värvar ju Mateta förra året, tror jag det var. Sen ja. Så då hade de ju Benteke, och sen så plockar de in
Edouard
nu. Liksom. Så att de har ju tre som ändå är så här, ja, men decent. Bra nivå, liksom, men inte topp.
Ja. Och då har vi till och med inte ens nämnt Ayew.
Ja, just det. Ja, men jag tänker att han är lite mer kant.
Ja, men det är han, men ja. Absolut. Ja. Men det som vi har sagt innan.
De är väldigt jämna
är,
där. Liksom.
Väldigt jämna och många goa, spännande spelare. Ja, liksom. Och det är ju första gången på fruktansvärt länge som man har känt att Zaha inte drar ett så jävla tungt lass.
Nej, exakt. Det känns mer liksom... Han är i bra form nu, han har gjort lite mål.
Verkligen.
Både straffar och sånt där, men det känns som du säger, det känns inte som att allt hänger på honom längre.
Nej, verkligen inte. Jag ville bara slänga in här att vi har ju igång Inter-Liverpool just nu. Mm. Och jag måste säga att jag är besviken på att Inter är inte lika livliga i sitt bollinnehavsspel än så länge.
Nej,
vi pratade ju om deras...
De kommer till lite lägen, men de har inte samma.
Men om du håller lite koll på deras backlinje här, så är det väldigt mycket stelare än vad det var förra gången, tyvärr.
Ja.
Skit i det. Ni vet ju redan hur det gick.
Ja.
Så det kan ju vara att jag jinxade det också. Ja. Jag kom på
det blev 3-0 till Inter, bara för er som...
Ja, precis.
Nu har jag prediktat 3-0 till Inter, att de går vidare på det. Nej, det tror jag inte. Men...
Det hade varit sjukt.
Det hade varit sjukt.
Den är ju här i bakgrunden, så händer det någonting så lär ni få veta det.
Oj!
Ja, precis.
Nej. Har du någon mer match som du vill ta?
Den jag såg mest utav, det var Newcastle Brighton.
Åh, jag var så sur att inte Maxime startade, men han har ju varit skadad. Men
ja.
De känns bra, Newcastle, nu alltså.
Ja, det gör de. Men de var inte så bra i den här matchen.
Nej.
Utan det här var ju en, jag valde ju att se på denna för att jag visste att det skulle bli en jävligt rolig match.
Ja.
För att det Brighton saknar, det är ju egentligen, vad ska man säga, de saknar genombrottskraft.
Ja.
Och det blir väldigt tydligt här. Framförallt emot slutet av matchen när de verkligen tuggar på och vill kvittera till 2-2. Men Newcastle får ju... De har två anfall.
Ja.
En i första halvlek som är alltså helt perfekta. Alltså det är så jäkla snyggt gjort. Och Chris Wood är ju liksom instrumentet i båda målen. Han gör ju inget. Men i framförallt Frasers mål så är det en alltså det är ett sånt mönsterkontringsanfall. Du vet, det är som du vet när du tränar spelmönster där folk står vid koner på träning.
Ja, exakt.
Så såg det ut.
Lite som det Arsenal gjorde. Kommer du ihåg det? När de fick typ årets mål, fick de typ fast som lag för att de med Vegge ser inte ut, så är det väl... Det är ju någon som klackar in den till slut.
Ja, det är Wilshere som klackar vidare den in till...
Ramsey eller?
Ja, nej, är det så? Ja, skitsamma.
Ja.
Alla Arsenal-spelare är lika lite värda. Nej, jag ska. Men det målet som händer där, det är ju liksom inte... Det handlar mycket mer om löpningarna som tas än att det är ett jättefint kombinationsspel. För det är ju en stenhård passning upp på Wood som liksom trycker under. Han vinner ju duellen varje gång han kommer felvända mot... framförallt emot Duffy. Han är helt ute och cyklar den här matchen.
Han blir ganska rejäl annars, tänker jag.
Men ja, men han har inte en chans.
Nej,
inte en chans, han. Och den går ju vidare då ut på Murphy som gjorde en fin match också. Men alla löpningarna som kommer är liksom... Det är så man ser att de typ har tränat på exakt det inför den här matchen. Och det är verkligen det som händer. Och det är ju det som innebär 1-0 där. Och det, efter det så är det liksom en... så gör ju Fabian Kjær mål också. Eller,
ja, det är en fin frispark alltså.
Det är det verkligen.
Jag skarvar på första.
Och det är en stenhård nick.
Ja, ja. Och, det är ju en stenhård frispark som gör att han bara kan skarva den egentligen. Ja. Den får ju med sig farten då.
Men det är jävla styrka de nackmusklerna då.
Ja, det är det. Som, han nickar ju inte rakt framåt.
Utan nej, han skarvar ju den liksom. Ja, ja. Och att hålla liksom... huvudet stenhårt där så att det fortfarande blir tryck i den, att ja, den inte tappar fart.
Mm.
Det gör de väldigt bra, men det är verkligen de två chanserna de har. Och
det
sen,
känns som, jag såg lite på slutet vet jag, eller jag kollade bara en sista 10 typ sen, för jag såg att Maximär kom in, jag ville bara se lite hur han var. Jag tyckte ändå han kom ju upp ett par gånger, men det är ju just att han får inte till slutprodukten riktigt, utan han, liksom, han kan göra en gubbe eller två, men sen så...
Och jag ville ju faktiskt tycka att de gångerna som jag har sett Newcastle nu utan Saint-Maximin, så tycker jag, här får man ju välja lite, för att det kan gå rätt åt båda håll och fel åt båda håll. Med Maximin så får du ju en oförberedd genombrottskraft, alltså, eller en liksom slumpmässig genombrottskraft.
Ja.
Och utan Maximin så får du de här anfallen som ju ger Ryan Fraser målet, alltså väldigt intränade
kollektivt liksom.
Precis. Mm. Och frågan är ju vad
vad man föredrar.
Ja.
Det är ju lite smaksak.
Och vad Eddie Howe föredrar. För han har ju liksom haft möjligheten nu att spela utan Maximin, utan att känna att han bänkar honom.
Ja.
Och med de här två målen, så här effektiva kan man ju inte vara.
Nej.
Varje match. Men det såg fruktansvärt bra ut. Och det är ju en nick från Lewis Dunk som gör att det blir liv i den här matchen. Och det dröjer faktiskt ända fram till att Brighton börjar skicka fram Lewis Dunk på anfallet, och de verkligen pressar på för att Newcastle ska skapa någonting överhuvudtaget. Men det blev en väldigt underhållande match, åtminstone taktiskt, för att det ska sägas också att Newcastle såg inte liksom, det såg inte ut som att det inte skulle gå att göra mål på dem, utan det som var väldigt tydligt var ju att Brighton helt enkelt saknade genombrottskraft för att vinna den individuella duellen när det verkligen kom till kritan.
Ja.
Welbeck vinner inte mot Fabian Kjær. Han gör inte det. Och ska sägas att Kjær var väldigt, väldigt bra i den här matchen. Men summa summarum, så Newcastle ska... Alltså jag ska inte säga att de hade tur, för att ett av de målen är väldigt tydligt.
De var mer välförtjänta än Brighton att vinna, eller?
Alltså, det är ju det som är... Ja, den är ju jättesvår, den frågan.
Okay.
Men jag menar mer att... Alltså, Newcastle hade tur som vann.
Ja.
Men sättet de vann på var inte
det
tur.
Det var inte... Nej.
Alltså, fattar du vad jag menar?
Ja, jag
alltså, det är lite hugget som stucket på något sätt. Som gjorde att det blev en väldigt underhållande match ända in i det sista, för Brighton trycker verkligen på och har bud på ett par riktigt goda chanser till. Och sen så var det ju Norwich-Brentford, det var den jag hann se.
Ivan Toney är äntligen tillbaka, kommer ju hattrick.
Ja, det är ju fantastiskt. Ja, är... Och jag plockade ut honom förra veckan.
Ja, det är så scoutat.
Om man vill ju.
Nej, jag fattade. Det var så oförutsägbart att det finns inte.
Men jag undrar, så kolla om de har rea på pall och rep borta på macken,
ja,
sen.
Ja, kolla det.
Ja, tänkte hänga mig. Men Toney kom ju tillbaka och gör ju en impact som heter duga och som fick en att tänka tillbaka till när man kollade in honom under Championship-året.
Ja, exakt.
Senast. Och Brentford gör till deras heder och till deras lättnad förmodligen också en väldigt bra match.
Det är ju det, vinna med 3-1 och spela sist där, eller vinna 3-1 och spela bra, liksom, du är värd 3-1 liksom. Det är stor skillnad.
Absolut, och jag vill säga att Norwich försöker ju verkligen, och jag måste faktiskt säga att till Dean Smiths heder, så det är inte så annorlunda gentemot hur Farke vill spela. Han har verkligen tagit Norwich tidigare DNA i beaktning. Det är inte så att han kommer in som en Tony Pulis krisdoktor. Nej. Och liksom tänker att ja, men säkra kort för de osäkra, vi backar hem. Mm. Det är fortfarande hög backlinje, det är fortfarande direkt återerövring, det är fortfarande ungefär samma startuppställning. Men de räcker inte riktigt till.
Nej,
helt enkelt.
Det är ju så.
Jag måste säga att Rasicka eller Rasicka eller vad
Rasicka.
Ja.
Funderar på hur jag säger.
Ja, jag vet alltså vad har de sett i honom? Alltså jag blir inte klok på killen. Nu har jag sett Nej. Honom under hela säsongen här. Jag ser inte vad han är, vad han har liksom. Han är snabb.
Han gjorde en del poäng, vet jag i alla fall, i
Werder Bremen.
I Bremen, ja. Men spelmässigt, jag har sett han för lite för att kunna värdera.
Är honom, att han spelar i ett så pass svagt lag?
Ja, han har inte platsat i något annat lag.
Nej, kanske inte.
Nej, men det
är jag vet inte riktigt vart jag landar där, eller vad man ska säga.
Ja.
Men summa kardemumma, så jag hann inte se så mycket som jag hann se av Newcastle och Brighton. Men välförtjänta poäng för Brentford hur som helst.
Så men du Liverpool West Ham, eller? Det gjorde inte jag tyvärr.
Nej, jag missade tyvärr den.
Då får vi hoppa den då. Det är bättre.
1-0 kan vi väl bara säga. Jag hann faktiskt inte se ett skit utav den. Men sen var det lite bitar ifrån Arsenal-Watford, och vi pratade ju precis om Arsenals kombinationsmål.
Ja, det med Ödegård och Saka där ute. Är så
det är vackert. Klass.
Det är så hög klass är det på det. Riktigt fint mål är det.
Den frågan jag ställer mig nu, det är ju att alltså, Ödegård har ju inte, han har ju inte slått av på tempot sen vi senast pratade om vilken form han
nej,
är.
Nej, han är fortfarande hur bra som helst tycker jag.
Och tycker jag bör nämnas där uppe bland de allra bästa mittfältarna i
PL.
I PL. Framförallt de offensiva. Och har dessutom blivit lite mer rörlig. Alltså det är ibland framförallt i början av hans Arsenal-session så såg han nästan lite Özil-aktig ut.
Ja.
Alltså väldigt stillastående, men en bollbegåvning. Men nu är han mycket mer rörlig, och jag hade inte velat byta skor med Arteta i det här fallet. För du har alltså en Martinelli som också ser bättre och bättre ut hela tiden. Jag är ju fortfarande inte ett jättefan av honom.
Nej,
men
jag förstår det.
Producerar gör han.
Ja.
Ödegård producerar och är bra.
Saka också.
Saka har varit bra hela tiden. Och
Lacazette börjar bli bra tycker jag.
Och nu börjar producera. Lacazette har varit jättebra. Mm. Sitter på ett utgående kontrakt om jag inte minns fel.
Ja, kan nog stämma. Ska jag bara säga, Lewandowski har satt två straffar på 20 minuter nu.
Ja, då var ju Salzburgs saga över. Ja. Det var ju kul så länge det varade. Ja. Men
de kommer sälja halva sitt lag till sommaren, för jag tror många kommer liksom hitta många spelare där, typ han vad heter han?
Ademi
eller vad han heter. Han lär ju byta klubb till sommaren, det är nästan
förmodligen. Han ser ju fantastisk ut de gångerna jag sett honom i Champions League.
Kamara på mitten tror jag också kommer.
Absolut. Ja. Men hur som helst så har du ju liksom en Emil Smith-Rowe som jag ju faktiskt håller högre än alla de här tre framförallt.
Ja, men det gör jag med. Det gör jag med.
Vart ska han in då?
Nej, jag vet inte. Nu gjorde han 3-0, Lewandowski. Jag var tajt på. Ni som lyssnar vet ju att det var tajt med dem, men vi har det live nu.
Ja.
Han har gjort hattrick nu på 23 minuter.
Ja. Det var lite tråkigt på sätt och vis.
Så är det när de man stora hade velat, verkligen sätter ner fot.
Man hade velat att det skulle stå 0-0 och att Bayern skulle avgöra liksom, lite senare för dramatikens skull. Men egentligen i det här Arsenal nu så är det ju som så att hade jag varit Arteta så hade jag skjut mig här nu Arsenal-supportrar, men jag hade sålt en av dem.
Ja, fast det är bra, är någon skadad eller avstängd så har du, det är bra att ha fyra spelare som kan rulla på tre positioner om du förstår vad jag menar.
Men såg du, om vi ska koppla då,
kan man rotera dem lite så att alla ändå är hyfsat nöjda, så är det guld att ha sån trupp. Men det är som City liksom att ha den bredden.
Jag tänkte precis ta upp City.
Ja.
För såg du intervjun med Pep Guardiola med, om det var Gary Neville som intervjuade, jag minns inte vem det var.
Nej.
Där han pratade om Phil Foden.
Nej, det har jag missat.
Nej, men han, alltså kontentan utav det hela var i alla fall att han skojade ju såklart, men han sa, men det fanns nog en
sanning
i det, ja. Där han sa att jag saknar verkligen tiden där man kunde ha en, när man kunde släppa in Phil Foden i en ligacupmatch och fortfarande ha en nöjd Phil Foden.
Ja.
Nu vill han ju starta varje match.
Nu har han mer krav nu på hur mycket han ska spela.
Ja. Och så säger han då, oh, to be fair, he deserves it.
Ja. Ja, det är ju så. Men han har det lite för bra nu liksom,
ja, det är precis det, det är ett lyxproblem att, ja, han har varit så bra på att utveckla honom.
Ja.
Så det var ju lite så halvkaxigt och, ja, ironiskt och, ja, roligt, men det finns ändå en sorts sanning i det. Och där riskerar ju Arsenal, eller riskerar, men det finns chans eller risk beroende på hur man ser det. Att de hamnar där också. Och det kommer ju inte dröja länge förrän någon utav Smith Rowe, Saka, Martinelli, Lödegård kommer se sig själva som fullt givna i den här startelvan.
Nej,
och
så
kan inte för sitt liv förstå hur de, nej, hamnar utanför den.
Nej, det är ju det. Om de börjar bli tjuriga över detta, då har han ju verkligen problem. Men så länge man klarar att hålla dem nöjda, då är det ju guld.
För innan Lacazette började producera och innan Lacazette blev... liksom, jag har alltid hållit han högt, men nu har han ju till och med börjat producera lite.
Ja.
Och då kan man inte plocka bort Lacazette heller.
Nej, det kan man inte göra.
Och
nej, han är ju, vad ska man säga, han är inte den första han sätter ut i startelvan, men det finns ju ingen annan som petar på den positionen.
Nej, för att innan...
Så han är ju given ändå.
Utan Lacazette så hade man ju tappat den här center genombrottskraften.
Ja.
Men då hade du kunnat spela med alla de fyra som vi precis har nämnt.
Ja.
Men nu istället så måste man ju välja en liksom.
Ja.
Att bänka. Och då har jag en teori. För det är många som... säger att vi borde liksom prata lite mer om vad lag borde göra liksom till nästa säsong och sånt här. Och jag tänker att det tar vi väl i samband med slutet av säsongen, att vi tar ett avsnitt där vi bara pratar om alla lag och vad de ska göra. Exakt. Precis som vi gjorde med predictions i början. Men jag hade sålt en av dem, för de får du bra pengar ifrån.
Oh,
alla går alla över, går för över halv miljarden.
Ja.
Och när vi pratar Saka, framförallt, där snackar vi ju uppåt miljarden om man ska gå efter engelsman, Premier League, spelar redan i stor klubb, hög lön.
Ja.
Där snackar vi ju miljarden liksom, och använt den för att hitta en ersättare till Granit Xhaka.
Ja.
För det är ju det enda jag tycker Arsenal verkligen saknar nu, för nu har Xhaka till sin heder varit ganska bra det senaste.
Ja.
Och framförallt inte dragit på sig några röda kort. Men
det är bra betyg om man ser på en spelare. Så länge du inte tar röda kort så är du bra.
Ja, precis. Ja, då är ribban låg.
Jag håller aldrig honom högt.
Men det är ju faktiskt bara där jag känner att här behöver de verkligen någon. Ja. Och värt att nämna då att de inte ens nämnt Nicolas Pepe.
Nej.
Eller Nicola Pepe.
Mm.
Och det tonar upp sig mot ett problem.
Ja.
För Arsenal, åtminstone ser jag det
tänker,
så.
Kan de lösa så som City har gjort? För City har ju också den bredden. Då tror jag inte det blir ett problem. Men nej, det beror ju på hur spelarna reagerar och hur det liksom... Ja.
Och håller man Arteta lika högt som Pep när det kommer till rutinen i att rotera så mycket?
Ja.
Det kan man också ställa sig frågan. Men sen har det också att göra med uppställningen. De spelar ju fortfarande ett ganska tydligt 4-2-3-1.
Ja.
Och du har inte råd att spela med en av de här spelarna i balansrollerna, för de är inte så kompletta.
Nej.
De ska vara där. I Citys fall så, precis som vi har pratat om tidigare, så kan de ju spela vissa matcher med en hel frontfemma.
Ja.
Liksom eftersom att de har Bernardo Silva till exempel som kan spela på varenda position där i den fronten.
De
Bruyne med och Phil Foden med.
Ja.
Så ibland så kan det ju se ut som Mahrez och Sterling på varsin kant. Foden som striker och sen De Bruyne och Bernardo Silva.
Ja, och Rodri sittande sen.
Ja, och då är det ju nästan bara Grealish kvar som sitter på bänken.
Ja, exakt.
Och de har fått ut alla ändå.
Mm.
Men ja, det ska
bli... Gundogan har vi kvar också. Det är...
ja, ja, exakt.
Det är så, problem.
Men det ska bli spännande att se. Men jag tror att Xhaka behöver en ersättare. Ja. Om det inte är så att de har det här tålamodet med Sambi Lokonga.
Ja.
För han kan och kommer förmodligen att bli en väldigt bra spelare. Han är lite för grön än så länge. Mm. Och har lite för många tekniska missar i sig. Det är mycket tekniska missar på honom.
Ja, okay.
Och mycket så här, onödiga bolltapp eller bara klantiga bolltapp. För att man ska känna... För jag vill ju på riktigt mena att Arsenal kan verkligen satsa mot minst Champions League-fotboll nästa år.
Mm,
om de tuggar på som de gör.
Ja.
Så det ska bli... Arsenal ska bli spännande att följa, även om jag aldrig har sympatiserat med dem överhuvudtaget.
Nej, men de har intressant lag nu.
Verkligen. Mm. Ska vi avsluta då med att rulla in i... vilken match var det kvar?
Konstigt att du har glömt den.
Ja.
Du har förträngt
den,
eller?
Det var väl någon match.
Jag frågade min chef som är United-fan... på måndag, bara, såg du, så tittar du helgen, eller? Han bara, Vasaloppet eller? Mm. Jag bara, nej. Han bara, va, jag har inte sett någon fotboll.
Nej.
Alltså han hade tittat, men han ville inte erkänna. Nej, det var Nick i ribban, förlåt. Det var en väldigt underhållande match i alla fall. Första halvlek var väl det. Och det är så kul, jag får ju bara säga att hoppas folk som inte har fattat tidigare hur bra Kevin De Bruyne är, att han, alltså, han är ju bland de bästa i världen på, alltså, överlag.
Ja.
Och nej, men det, den här matchen visar att han kan göra både mål och assist också. Alltså,
och det är ju inga dåliga varken mål eller assist han gör.
Nej.
Men så här då, för jag hann ju se sista 20 och sen kollade jag i kapp dagen efter. Hur ser du på första, eller egentligen hela matchen, men hur sammanfattar du matchen? Liksom?
Alltså det är ju City som vill ha boll såklart och rullar och sånt där och försöker. Men det är mycket rullar runt United och försöker liksom. Ja, men försöka hitta instick och sånt till slut. Men det är ju, och United ligger mer på att försöka kontra lite, för det är ju så de gör sitt. Sitt mål är ju att City, tycker inte jag, försvarar tillräckligt bra i kontringen som Sancho när han gör
det är en vacker kontring.
Det är en vacker kontring, men jag tycker det är detaljer i Citys försvarsspel, ja. Jag som är City-fan då, just gör att anledningen att det blir som det blir. De hade absolut kunnat lösa det, men det är ett jättefin kontring och det är ett fint mål av Sancho liksom. Det är stolpe in.
Mm.
Så det vill jag inte ta ifrån han. Men det är just att City är ju sårbara. Egentligen är de enda är sårbara på i den här matchen är just kontringarna. För de står väldigt högt och jag tycker de är Stone. Det är som en nackdel är Stone, både Stones och Laporte tycker jag är ganska sena med att falla.
Mm.
Alltså bollen hinner gå, den hinner gå en bit innan de börjar falla. Då har ju Sancho de här redan och Elanga liksom redan gått och då har de ett par meter till godo.
Mm.
Men annars så är det ju City som dominerar. Alltså, de gör ju mål efter 5 minuter. Det börjar nog känna att oj, här nu kommer United få det jobbigt och det liksom City börjar med liksom ett mål direkt så.
Mm.
Riktigt fint också.
Ja, verkligen.
Placerar in en smart. Men det är ju alltså en sån cutback som inte United försvaret är riktigt med på.
Nej, det...
City vill ju alltid hitta den ytan. Alltid. Ju... Ta sig ner bakom backlinjen,
ja,
ner mot kortlinjen och så snett bakåt. Alltid. Det är ju liksom grunden i mycket av Citys anfall när de kommer in i straffområdet.
Absolut, och det är verkligen så, om vi ska ta City generellt här, så vägen in för Pep för att bryta de låga blocken, där tycker jag verkligen att han har revolutionerat,
ja,
sig själv, att det är cutbacksen som verkligen luckrade upp problemen han hade i England.
Ja.
För det såg du inte alls lika mycket utav i varken Bayern München eller Barcelona. Nej. Eller det tidiga City. Man ville in i skiten och man ville hitta in en passning in på en felvänd forward som kunde släppa på någon. Man letade ju det där Arsenal-kombinationsmålet, ja, exakt. Det var som mycket, vi pratade om.
Alltså tiki-taka runt straffområdet för att ta sig igenom liksom såna små små instick och sånt.
Nu hittar man ju hellre nu mer så hittar man mycket hellre en passning eller ett kombinationsspel mitt emellan kanten eller egentligen i yttre innerzon eller inre ytterzon,
ja,
och vill hitta en snett inåt bakåtpassning istället, och det är ju det som har låst upp City,
ja,
nästan helt och hållet.
Många gånger är det ju att de hittar ut på kanten, typ ja, men Cancelo i många fall, och så sticker mittfältet djupet bakom ytterbacken och
precis,
så det blir liksom han vinklar ner mot kortlinjen och därifrån fyller man på med massa folk och får in liksom en cutback på det.
Ja.
Men sen så har ju United lite oflyt att alltså det är ju Citys 2-1 man kommer ganska snabbt efter.
Ja, för den, alltså när jag tittade på matchen i efterhand så kändes det verkligen som att hade de inte släppt De Bruynes mål i, vad är det, 28
typ,
ja, så
då var det ganska jämnt ändå, skulle jag ändå säga.
Jag tror inte att City hade kommit in med så gott självförtroende in i andra.
Nej, det var det jag menade. Det kändes ju inte lugnt direkt, fastän det var inte så att jag kände 1-1 och bara, ja, ah, men det här kommer vi liksom, det löser vi, utan det kändes som att, som sagt, de här djupledsbollarna kändes inte som City hade så stenkoll på som de brukar ha.
Nej. Om jag får gå och Så man kan mumma, Citys andra halvlek är ju bland deras bästa den här säsongen.
Det är det som är så intressant, för City är så smarta i andra halvlek. Det är liksom,
ja, det är
när de gör 3-1 är ju klockrent. Alltså där, hörna bara lyfter en lång på bortre där ingen har plockat upp Mara, så han drar på volley. Sen så fattar jag det sker, jag blir förbannad för att Maguire tror jag det är som råkar toucha den han ska täcka och då bara ändrar riktning och det sker i tatten annars. Så jag tycker lite synd om det sker den här matchen, för det är även 2-1 målet, det är ju också så här 2-3 block och till slut så hamnar han ändå på fötterna på De Bruyne. Det är liksom, de måste lyckas få undan den bollen när det är för att de
ska kunna
lösa, alltså, fler matcher för sådana, att bollen studsar rätt eller fel tycker jag gör mycket. Om man, alltså, hade den studsat rätt åt dem och studsat till en av deras backar som bara kunde rensa, så hade de ju, ja, det hade varit en helt annan match. För sen när 3-1 kommer där då, så sista 20, alltså City spelar ju kvadraten med dem och bara se till så att United får jaga,
ja,
och till slut så orkar inte United ens jaga, och jag fattar det, för man orkar inte springa, jag vet det, för att City är inte intresserade av att anfalla. Det är någon gång ibland de har spelat sig igenom första och andra pressen och då är det bara Uniteds backlinje kvar, då går de bara, för att då måste de ju jobba hem, och sen så kanske de inte går stenhårt för att göra mål där, men alltså, ja. Så att City rullar egentligen bara av sista 20 på ett väldigt smart sätt.
Ja, de rullar ju av den helt och fullständigt och gör det dessutom, för jag tycker faktiskt att United gör ett gediget försök.
Det gör de ju. Oh, ja.
De vill ju blåsa liv i det igen.
Ja, ja, men de försöker ju, men de pallar ju inte till slut.
Nej.
Det är ju, det suger ju musten nu, de håller på att jaga. Men...
ja, men om jag får gå och Uniteds håll då, så tycker jag faktiskt att första halvlek är bland de bättre.
Ja, men det har de.
Och framförallt så känns det för första gången, jag kan tänka mig att även den som inte kan det taktiska och som inte fokuserar på det taktiska, så vill jag tycka att det ser väldigt tydligt ut från United.
Ja.
De håller ihop det bra, de håller sig förvånansvärt högt ändå i backlinjen.
De ställer ändå krav på City när de satte press på dem.
Verkligen. Och det är inte alla lag som gör. Det är ju i stort sett bara Liverpool och i vissa delar Chelsea i Premier League som verkligen kan sätta dit Chelsea högre upp.
Sätta dit City.
Ja, förlåt. Ja. City, förlåt. Det är,
nej, jag är med.
Fel dag idag. Men jag tycker ju att det största problemet i United den här matchen, om vi bortser från de individuella prestationerna, så är det ju att man har en för låg backlinje.
Ja.
När man vill upp och vill pressa de gångerna man gör det. Och,
ja, andra ytan hittar ju City väldigt många gånger.
Ja.
Det är många gånger de ändå sätter ganska bra press, men både Laporte och Stones, eller om typ Rodri eller någon droppar, då hittar de ju ofta en rak, liksom verkligen rätt igenom på en felvänd typ Foden i många fall, som de till slut lyckas komma vidare från. Det är ju den, alltså raka 10-15 meters passningen nästan, som gör att City löser många anfall också.
Och anledningen till att den passningen ens finns, det är att backlinjen ligger för lågt från första
finns
början.
Det yta där.
Ja. Och det är ju det är ett så uppenbart problem att i den här matchen så är det till slut det är det som gör att United inte orkar.
Ja.
För att det krävs en så fruktansvärd insats ifrån resten av laget förutom backlinjen för att kunna sätta dit ett Manchester City i pressen. De lyckas ju inte på grund av att det finns alltid en passning på 40 meter för City.
Ja, ja, ja.
Och kan man minimera avståndet så som Liverpool gör? Jag tittar på hur högt Liverpool ligger med sin backlinje när de pressar. Det är ibland så skiter de till och med i att en mittback stannar, utan ibland ligger backlinjen i höjd med liksom där cirkeln slutar på offensiv plan.
Ja, 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 ofta är både Diaz eller Stones eller Laporte där uppe och är med och spelar liksom.
Och det är ju det som krävs för att vinna bollen mot ett Manchester City. Du måste ligga så högt.
Ja.
Och precis som vi pratade om när Arsenal mötte City, så var det precis samma sak, att där krävdes det liksom, ja, men du kan inte spela med två balansroller när du ska pressa dit dem. Då kan du inte ha två sittande fältare, för fyra räcker inte.
Nej.
Och vi har pratat om går en så går alla, har vi pratat tidigare om när det kommer till pressspel. Och här är det så, och så blir det så att Maguire och Lindelöf, här vill jag faktiskt, om vi ska gå in på individuella prestationer här då, så vill jag ju verkligen såga Lindelöf. Jag tyckte att han var jättesvag i den här matchen.
Ja, Foden gjorde ju bort han där på 2-1 målet.
Ja, rejält.
När han chippade över honom och Lindelöf ska nicka där.
Absolut.
Ja.
Och Lindelöf är svag i den här matchen, har en dålig insats och ser lite uppgiven ut till och med. Men vi återkommer ju till att Maguire är det största problemet. Alltså, har du sett den när han släpper bollen emellan benen på sig när City gör sitt? Är det 2-1?
Ja, det är 2-1 målet, ja.
Alltså,
det är därför han,
vad gör han?
Nej, jag vet inte. Han är...
vad är hans tanke med det? Det är, för jag fattar typ alltså om man misslyckas med någonting, men där är det ju såhär, det där är det.
Nej, jag vet inte om han tänker sett att någon är bakom som ska rensa eller vad. Nej, jag vet inte. Jag är noll till det.
Ja, men det är liksom, ja, jag vet inte. Ni är väl förmodligen trötta på mig att jag rantar
såg
om
Maguire tillräckligt.
Maguire. Men jag skulle faktiskt inte ens vilja ta hans individuella prestation här som problemet.
Nej.
Utan problemet kvarstår att Maguire är anledningen till att de inte kan, antingen kan ligga så högt, eller bara att Maguire skiter i instruktionen.
Ja.
Det är han som, han hänger som ett ankare i den här backlinjen, och det är liksom som en segelbåt med ankaret i som ska lyfta den här backlinjen, och det går inte för att Maguire testade en gång att flytta upp så högt som Rangnick föreslog, och det var ju Southampton-matchen, och där såg vi ju det gick. Han är ju anledningen till att United inte får poängen de förtjänar i den matchen. Och där landar vi igen. Han kan säkert vara en mittback utav skaplig klass när han får spela i ett jag kan tänka mig ett West Ham, eller alltså ett lag som står lite lägre, eller som åtminstone inte har ambitionen att spela så högintensivt. Nej. Som United vill spela under Rangnick. Och jag vet inte om Rangnick inser, eller så kanske han ser något annat än vad jag ser, och det kanske finns en lösning på det som är på väg som vi inte ser. Men alltså, jag är helt lost for words när det kommer till hur dåligt Maguire passar in i detta.
Ja. Nej, jag är med.
För liksom, då tvättar jag till och med bort den individuella prestationen och hatet mot honom. Det är som en liksom blå, eller det är som en svart pusselbit i ett vitt pussel liksom. Det blir så jäkla konstigt.
Ja, jag är med.
Och ibland så blir den där svarta pusselbiten en det som gör saken till ett konstverk.
Ja.
Men i detta fallet så blir det bara dumt, bara ja. Konstigt. Och pusselbiten passar inte ens. Det är ett helt annat pussel. Ja. Så jag tackar för mig där. Det var mitt TED-talk.
Jag vill bara snabbt ge cred till Allison. Vi har den uppe. Jag bara såg en frispark som... jag tror det var Çalhanoğlu som slog från kanten som Alisson styrde bort. Det liksom, den skärde igenom, snett genom straffområdet och det löpte massa folk men det var ingen som var på den. Och Alisson stod kvar och väntar tills bollen kommer för den går ju mot botten ja. Och styr bort den. Många målvakter hade säkert tjuvat mot första när bollen började närma sig och tro att någon ska skarva den men han stod kvar.
Ja.
Så att, har ni inte sett det? Det är ju typ 42 eller någonting så här. Kolla på det så får ni bara se vad, så ni fattar vad jag menar. Att han står kvar och väntar. Bollen byter ju inte bollbana och därför står han kvar. Och,
ja, ja, det...
Cred till honom att han löste det.
Absolut. Och det vill jag också vara tydlig med. Att vi har ju varit ganska kritiska mot Alisson ja. Ett par veckor
ja,
nu.
Ja, men till och från. Det, har vi
det är fortfarande en världsklassmålvakt.
Det är det, verkligen.
Ska vi... göra så här att alltså Tottenham Everton så vi pratade bara lite kort om det
ja.
Eftersom att vi pratade om just Frank Lampard. Det finns väl inte så mycket annat att säga.
Nej, de var mycket
säga.
Bättre och det är kul annat än Kulusevski,
Kulusevski precis. Ja. Men det kanske vi
fina
kan
instick också han hade något på mm. du tror det var Bergwijn i ja, slutet precis. Han gjorde en instick som han sköt mitt på målvakten men det är, han har bra känsla Kulusevski i sina passningar alltså.
Men
fina instick.
Ibland så alltså gudarna ska veta och ni ska veta att jag är min största kritiker och jag har jättegärna fel. Det är nästan så att jag välkomnar det men det är nästan kusligt vad rätt vi hade om Kulusevski.
Ja.
Alltså det är verkligen exakt så som vi liksom ponerade ja, ja. Så här best case scenario. Mm. Och nu kommer han ju säkert skada sig och aldrig mer spela fotboll nästa vecka med tanke på att varenda gång vi hyllar någon så går det åt helvete. Som Southampton och som Burnley och som Bayern München.
Ja,
och
nu... Tottenham var vi inte så glada i heller. De får se mot Burnley och nu vinner de 4-0.
Nej, men det är... Ja. Skitsamma.
Ja.
Kulusevski, jättekul.
Ja.
Och det är båda ju underbart gott inför ett playoff-kval här nu
och
också.
För... som tar form med, så det börjar bli konkurrens.
Det kan bli ja. Klurigt.
Ja.
Men nog pratat om det in i en fantasyhörna kanske.
Yes.
Fantasyhörna med Joel.
Där jag hade en till, jag ska inte säga katastrofvecka. För
nej,
jag...
vi är inte färdiga än ska ju sägas. För att det är ju matcher på torsdagen i som... Hör detta förmodligen på onsdagen. Det är fyra torsdagsmatcher med, för det är
precis.
Game Week.
Och där har jag ju kvar. Dels så har jag Rico Henry som ska in på 2 poäng.
Ja.
Sen har jag en Wang som ska in.
Mm.
Som också ligger på 2 på bänken. Och sen så har jag Rafinha, Coutinho och Jimenez kvar. Som har double game week.
Vilka möter Wolverhampton?
Watford.
Okay.
Ja, så det var det därför jag det är därför jag är lite hoppfull där för Wang kommer in och Jimenez.
Ja.
Och det kan ju smälla lite för verkerier.
Ja, men det kan det absolut.
Om Wolves skulle börja peppra på där mot Watford.
Ja. Ja, jag har hur mycket poäng sa du att du hade?
Jag har just nu 41.
Okej. Okay. Då är jag lite för dig.
Mm. Nej, men som sagt,
jag har 66 just nu.
Ja, det är bra.
Och då har jag Foster i mål som har dubbla. Han möter Wolverhampton då. Cash har jag som möter Leeds i nästa.
Just det.
Och då, jag tror till mig, jag kommer inte ihåg när tränarbytet Leeds var. Men jag minns att jag tänkte att ja, men Leeds i alla fall kommer de köra över, tänkte jag. Mm. För att då var de så fruktansvärt dåliga. Och sen har jag Thiago Silva också som höll nollan nu och han har Norwich i nästa.
Mm.
Och Coutinho har jag med. Saint-Maximin och Brocha har var sin match kvar också mot varandra på torsdag som jag startade. Så bänkar jag Mateta som tredje val tyvärr. Jag tänkte ju ja, men han har bara en match och han liksom han möter Wolverhampton borta. Jag kände nej. Och nej, men han gjorde i alla fall mål och tre bonus heter det.
Mm.
Så att ja men det var ändå Det är ändå en bra omgång än så länge. Jag har gröna pilar i alla fall, så det är ändå skönt. Så får jag se lite om Coutinho och Thiago Silva, de här kan göra lite mer poäng, så att jag klättrar lite till. Vad har du, jag frågar då, vad har du för, vad ligger du, vi kan kolla, vad ligger du i gräsrätter för plats nu?
Just nu så ligger jag på plats 100.
Okej, du ligger där runt 100 stycken. Jag är på plats 18, men det är en alltså upp till topp 10 är ganska mycket poäng, så att jag kommer inte klättra så mycket. Det är ganska bred marginal mellan de lagen från mig och uppåt nu tyvärr.
Och det är förvånansvärt många i topp dryga topp 10 som inte förändras.
Ja.
Det är ändå typ samma hela tiden. 1 2 3 4 5 av 11. Ja. Rör inte på sig.
Nej.
Det kan ju såklart ändras, men det är som sagt, det är en framförallt Grangang på första plats.
Ja.
Det är ju alltså han börjar
94 ju i benchboost, det var bra gjort. Sen så fick han ju inte, han har ju fyra spel på bänken som har double game week, men det är ju, bänken gav ju inte han något denna omgången än så länge. Men har Coutinhos kapten, du har Saka, du har Son, du fick poäng på Lacazette, Trent 12 och sen nollan på Van Dijk och Thiago Silva. Det är ju
fantastiskt.
Bra utbetalning, alltså bra.
Absolut. Ja. Men som sagt, men du har ju din kära far är ju kvar uppe i topp 10 där.
Japp, det är han. Han jag vet inte vad hans overall rank är, men han ligger där uppe.
Nionde plats.
Ja. Han går också rätt bra. Han har 53 den omgången, så han hoppas väl på Brocha där. Han har King hade han också.
Mm.
Men det var ju, han hade ju Kane. Och det är också ett tips som jag har, eller tips som jag tror jag, för jag kommer försöka få in Kane till nästa vecka, för han har double game week och de har rätt, alltså helt okej match inför slut, men den, alltså nu märker man att Kane, nu känns det som att Kane är tillbaka, för han gör, ja, men han gör ju mål, han kunde gjort fler mål.
Absolut. Jag vill mena att han är tillbaka, absolut.
Ja.
Så han kanske, man ska tänka på det, så väl han, kanske en utav
om man har råd liksom.
Ja, han är ju en utav väldigt få forward som faktiskt kan vara värda det priset.
Det är ju det. Man får pussla och klura lite, men i och med att jag har, alltså jag har ju Sala som är dyr. Resten är liksom Foden, Kulusevski, Coutinho och Jota har jag just nu. Och då, ingen av dem är superdyr. Det är ju så här medel.
Vad sa du att ditt mittfält var?
Jag har Sala som är liksom premium.
Ja.
Sen har jag Coutinho, Kulusevski och Foden. Och så bänkade jag Jota också.
Ja, det är ju nästan exakt. Det är bara att jag har Rafinha istället för Kulusevski. Ja. Och jag tänkte sätta in...
Jag satte in Kulusevski nu. Så
ja, jag tänkte också sätta in Kulusevski. Ja, riktigt bra.
Nej! Jag tänkte sätta in förra veckan, men jag hade inte möjlighet till det. Och så bara, nej, han är bra nu. Så jag bara, nu måste jag bara sätta in han. För jag har bara haft känsla för honom sen när jag såg han mot City. Kane kommer jag nog försöka sätta in. Chelsea-spelare tror jag också ni ska få in. Reece James satte ju många in. Jag tog Thiago Silva för att han var en halv mille billigare. Mm. Jag ville få ut lite pengar så länge.
Ja, det var ju mitt fel.
Ja, nej, men jag tänker att Thiago Silva är väldigt bra offensiv också. Han är farlig på hörnen, men nu hade Reece James flyt att gå 1+1, så att det kan hända att jag byter Thiago Silva mot James som småningom, men jag fick ju en nolla på Thiago Silva ändå. Men om man kollar lite, det var ju några tror jag som hade Kevin De Bruyne då som fick 18 poäng.
Mm.
Men det var många som satte in James och han fick också 18 poäng, så det är ju väldigt bra betalt redan.
Absolut.
Annars i toppen den omgången, Doherty igen som man kan ha lite ögonen på. Han har gjort 18 och 14 de två senaste matcherna. Men det är ju mål och assist han har gjort plus bonus och nolla i båda matcherna framförallt med som gjort att han har fått så mycket. Men det är klart, de möter United, Brighton, West Ham, Newcastle. Det kanske inte blir lika mycket nollor, men han kan man ha ett öga på. Annars tror jag framöver det är liksom Chelsea backar. James är väl, får in James så tar man honom. Annars är det Thiago Silva eller Rydiger skulle jag ha tagit. Vilken man nu känner är värt pengarna. Annars så är det, alltså Havertz, i och med att han gjorde mål nu så känns han lite lockande för min del.
Mm.
De har ju en blank, det kan man också säga. Coutinho tycker jag fortfarande man ska ha. Kane, som sagt, kan nog vara bra att sätta in. Jag vill nog försöka få in någon Arsenal mittfältare egentligen istället för Jota, tror jag, för att nu när Luis Diaz kom in så känns det som det är mer rotation där. Och Jota gör inte mål varje match som han gjorde ett tag, så det är min tanke. Men en grej man ska tänka på nu är att nu är det omgång 28, i vecka 30 då är det inte många matcher. Det är 5 matcher tror jag, om jag inte minns helt fel. Eller, nej, 4 matcher är det. Det är Arsenal mot Villa, det är Brentford mot Leicester, det är Leeds Wolves och det är West Ham Spurs. Det är de enda matcherna, så nu kan det vara bra, om man inte gjort det tidigare, att tänka efter, börja successivt, börja få in spelare som spelar den omgång, om man inte drar ett free hit till exempel då. Men har man inte tänkt att göra det, planera så att man får in spelare som spelar den matchen, för att har du 5 spelare den omgången, då kommer du tappa mycket. Sen så kan man ju också tänka att i och med att det är så få matcher så, är det så, så kommer det vara färre spelare som gör poäng. Så det är lite hur man värderar och sånt. Men har man inte, alltså har man liksom en halv startelva, så du kommer inte klättra i alla fall tyvärr. Så att det kan bara vara bra att tänka på.
Yes.
Men annars har jag inte så mycket mer tips så i alla fall. Det är just, ja men Kane får man in, han tror jag han är bra att ha. Chelsea-backa kanske någon Havertz eller Mount till exempel. Annars så är det nog bara tänka på också just det, i och med att de spelar mer Champions League nu och sånt här, och det är någon mer cupmatch, så blir det mer rotation även på dem, på City och Liverpool tror jag också kommer rotera lite, så det är, fortsätta hålla koll på det bara.
Mm. Absolutely.
Yes.
Med det så tackar vi för er som lyssnar på Patreon. Och vi...
Lyssna på Patreon.
Va?
Du sa så.
Aj, ja,
nu är trött nu. Är jag tack trött. För ni som inte är Patreons. Ja. För att ni ändå lyssnar.
Exakt.
Ja.
Och då ska jag se om jag sätter detta då. Mm. Vill ni bli Patreons?
Ja, det vill
så,
ni.
Så går ni in på patreon.com/grasrotter. Men jag skulle faktiskt vilja chippa för det här då. Mm. Jag ser hellre att du donerar i våran crowdfunding
en
hundring än att du blir Patreon just nu.
Ja, håller
kan,
helt med.
Kan vi prata om Patreon just nu?
Ja.
Eller, nej. Nu får jag hjärntumör här.
Ja.
Höll jag på att säga. Men
det är ju...
in och
Jag får huvudbry. Ja.
In och hjälp oss med våran crowdfunding så att Kalle kan få göra en comeback värd namnet. Absolut. Tack för att ni har lyssnat. Vi syns om en vecka igen.
Det gör vi.
Hej.
Hej.